Då har vi, trot eller ej, kommit fram till det sista kapitlet i första Petrus brev. Och nu kommer det handla lite om ledarskap. Jag läser ifrån första Petrus brev 5, vers 1 till vers 7. Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden, och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var herdar för Guds jord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre, och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Låt oss be. Herre, vi har läst ditt ord och vi vet att vi är beroende av din ande för att vi ska kunna se det, höra det och förstå det så som du vill att det ska bli sett, hört och förstått. Kom nu, kom och låt din ande utgjutas över oss så att vi kan ta till oss ordet och se klart hur du beskriver ditt rike, hur du beskriver de funktioner och roller som du vill se i ditt eget rike. Tack för att du har inrättat allting så underbart. Tack för dina underbara instruktioner, dina anvisningar. Tack Herre för att dina råd och dina bud bär oss och lyfter oss. Och dina anordningar ger oss den trygghet och den styrka vi behöver i denna tidsålder. För att komma segrande ända fram till målet. Välsigna oss nu i vår läsning. Välsigna oss nu i vårt bibelstudium. Vi böjer oss inför dig och erkänner att utan dig kan vi ingenting förstå, ingenting greppa och ingenting se. Vi kan ingenting höra och vi kan ingenting göra. Men vi tackar dig för löftet att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Och vad smörjelsen undervisar oss om allting är sanning och inte lögn. Så låt oss få förbli i dig så som den har lärt oss. Hjälp oss Herre. Vi ber i Jesu Kristi Nazarens namn, namnet över alla andra namn. Amen, amen, amen. Ja, här ser vi hur Petrus beskriver församlingens ledarskap, adresserar församlingens ledarskap. Och det är helt tydligt att det handlar inte om karriär, det handlar inte om makt, det handlar inte om att bli bekräftad, det handlar inte om att bli berömd, att bli upphöjd, att bli beundrad. Alla de där fenomenen som vi kan se många gånger i de moderna kyrkorna lyser fullständigt med sin frånvaro i Petrus beskrivning av ledarskapet i den första församlingen, som också är den många gånger prövade församlingen som verkligen måste vara hållbar. En hållbar församling har ett ledarskap som är tjänande, ett ledarskap som är hängivet och frivilligt, ett ledarskap som är ödmjukt. Och ett ledarskap som fungerar i förhållande till varandra och i förhållande till dem som är satta att leda. Första Petrus brev beskriver också ett ledarskap som gör sig förtjänt av förtroende. Ett ledarskap som lär sitt folk att relatera till ledarskapet och tillgodogöra sig ledarskapet. Det fattas ofta i församlingen. Det kan finnas oerhört skickliga ledare. Men församlingen är oförmögen att tillgodogöra sig ledarskap. Därför behöver både ledare och församling höra undervisningen om ledarskapet och hur vi förhåller oss till det. Det här bibelordet, det här bibelavsnittet, det slår ju knockout på alla tankar på ett påvedöme. Det slår knockout på alla tankar på att Petrus skulle vara den första påven. Petros betyder inte ens klippa. Utan det betyder liten sten. Klippan som ofta nämns i samband med påven, det är ju uppenbarelsen om vem som är Jesus, vem som är Messias, vem som är den levande Gudens son. Och det är på den klippan, uppenbarelsen om vem som är Kristus, som församlingen byggs. Och det är den församling som helvetets portar inte ska få makt över. Men vi ska inte stanna så mycket inför det, utan vi ska stanna inför hur Petrus beskriver sig själv som ledare. Han säger, jag är en av de äldste. Jag som själv är en äldste uppmanar de äldste. Det betyder inte att de var väldigt, väldigt gamla eller att de nödvändigtvis hade de äldsta åldern, Utan uttrycket presbyteros eller äldste betyder egentligen den som är mogen att ha ett ledarskap. Och kanske det är så att det oftast har varit äldre människor med livserfarenhet som har kunnat vara goda ledare. Men det finns absolut undantag. Timoteus var ung och var ändå en alldeles enastående församlingsledare, en äldste. Så Petrus ser inte sig själv som stående över de äldste. Utan fastän han är en av Jesu apostlar, en av de närmaste, Petrus, Jakob och Johannes, så ser han sig själv som en av de äldste. Det här är en väldigt viktig nyckel. Och så använder han lite olika uttryck. Han säger att vi ska vara ledare och han säger att vi ska vara herdar. Och här används tre olika uttryck. Egentligen har de gett upphov till fyra olika svenska ord. Eller kanske till och med fem om vi ska vara riktigt noga. Det är nämligen de ord som nämligen göms här i texten är ordet äldste eller herde, biskop, präst eller pastor. Och det intressanta är att de här orden som vi direkt tycker passar in på lite olika roller, olika ämbeten kanske vi till och med börjar tänka, det är faktiskt begrepp som används synonymt om personerna i det andliga ledarskapet. Och de tre stora orden här på grekiska är alltså presbyteros, som jag sa tidigare, äldste, presbyteros, och ifrån det ordet har ordet präst kommit eller utvecklats. Sen har vi ordet episkopos som betyder övervakare, vårdare eller övervakare, vårdare eller ibland översatt helt enkelt bara ledare. Så presbyteros, äldste, har gett upphov till ordet präst. Episkopos, vårdare, har gett upphov till ordet biskop naturligtvis. Och sist men inte minst det som han använde här, herde. Det är poimen som är herde, alltså en herde, en fåraherde på grekiska. Och det intressanta är alltså att presbyteros, episkopos och poimen, äldste, övervakare och herde, används synonymt om alla personerna i det kollektiva ledarskapet. Och det här kan vi se tydligast beskrivet av Dr. Lukas i Apostlagärningarna kapitel 20. Där det kollektiva ledarskapet beskrivs i alla tre orden, nästan efter varandra. Och där står det så här i Apostlagärningarna 20, vers 17 och vers 28. Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. Där står det presbyteros. Så nu kan du se dem framför dig. De står där, alla presbyteros. Och så talar han till dem och så säger han: ge akt på er själva och hela den jord med HJ där den helige ande har satt er som ledare. Och där är ordet episkopos. Så nu kallar Paulus presbyterosarna för episkopasar. Han kallar de äldste för ledare eller för biskopar. Men inte nog med det. I nästa andetag säger han: ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som episkopos till att vara herdar. Och nu använder han ordet poimen för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det är mäktigt att Gud har köpt församlingen med sitt eget blod. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Men här ser vi alltså tydligt hur äldste, vårdare och herdar, eller presbyteros, episkopos och poimen, används helt synonymt om det kollektiva ledarskapet. Sen är det naturligtvis så att inom ramen för ett kollektivt ledarskap så finns det olika tyngdpunkter och olika styrkor. Och därför så behöver det vara människor som kompletterar varandra. Och det finns också människor som har en speciell fallenhet för de olika tyngdpunkterna i de här orden. Och därför kan ett ledarskap utkristallisera sig i olika roller. Men ytterst sett så är det ett kollektivt ledarskap, ett äldsteskap som tillsammans leder den lokala församlingen. Så församlingen är alltså ingen diktatur, ingen enmansshow. Men det är heller ingen demokrati där man röstar igenom saker och ting hur som helst. Utan församlingen ska ledas av de av Gud utsedda och av församlingen bekräftade i det kollektiva ledarskapet. Och det kollektiva ledarskapet ska tillsammans äga de här egenskaperna som finns upptagna i de här tre orden. Det här är jätteintressant. Vad är det som döljs bakom episkopos, presbyteros och poimen? Vad är det för roller? Vad är det för funktioner? Vad är det för nåd som vilar över dessa gåvor? För det är gåvor som Gud ger. För egentligen är det Jesus själv som är den ytterste övervakaren och vårdaren och ledaren. Det är Jesus själv som är den yttersta av de äldste, yttersta av prästerna. Han är överste prästen. Det är Jesus själv som är den gode herden. Han är pastorernas pastor. Så all inspiration och all förmåga till de här rollerna kommer naturligtvis från Jesus själv genom den helige andes kraft och försorg. Episkopoi, övervakare, vårdare eller ledare, det skulle snarast kunna tala om andlig auktoritet. Det ska finnas hos ledarskapet, en auktoritet. De ska känna till vad skrifterna säger och vad villolärorna säger och kunna vederlägga det som är falskt och det som är fel. Men de ska också känna till den andliga kampen och vara bönens människor som kan be. De ska också ha täckning i sina egna liv som ger andlig auktoritet. Och ha den förtröstan på Jesus, segerherren, som ger andlig auktoritet. Så episkopos talar om andlig auktoritet i ledarskap. Presbyteroi då, äldste eller präster som man säger i vissa sammanhang. Ja, det kanske snarare skulle talas om andlig mognad. Det här är människor som kan relatera till andra på ett moget sätt. Här är människor som kan, så att säga, ta folk. Här är människor som kan kommunicera och göra sig förstådda, som kan lösa konflikter. Här är människor som kan använda den kunskap de har på ett bra sätt. Alltså människor med visdom. Här är människor som inte kommer med lättköpta lösningar, utan som talar med mognad och som tar med tidsperspektivet i sitt ledarskap. Presbyteroi, äldste, talar om andlig mognad. Och där är kanske ordet äldste, att vara äldre i tron, mogen i tron, väldigt bra faktiskt. Och sist men inte minst, herdar eller pastorer. Om ni har läst italienska eller spanska så vet ni att pastore betyder ju alltså herde på italienska och spanska, och på andra språk också, tror jag. Det är alltså poimen. Poimen talar om ansvarskänsla, om djup empati, kärlek, medkänsla med folket, men också en ansvarskänsla. Herden skyddar jorden mot vargen. Men herden är också den som går framåt och visar vägen och som matar och när och ger omsorg om fåren. Så här har vi alltså en underbar beskrivning över det kollektiva ledarskapet i den lokala församlingen. De har andlig auktoritet, andlig mognad och ansvarskänsla. Och det blir väldigt klart för oss när vi läser vidare. Och det behöver inte kommenteras särskilt mycket. Vers 2. Var herdar för Guds jord hos er. Hos er. Lägg märke till att det gäller den lokala församlingen. På orten. Och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt. Man ska inte vara kommenderad på det sättet. Utan det ska finnas ett hjärta. Man ska vara helhjärtad i det man gör. Man gör det för att man verkligen vill. Den goda viljan som Gud har verkat är en grund till att man gör sitt uppdrag. Eller man fullföljer sitt uppdrag. Och så står det här, så som Gud vill. Gud vill att det ska vara av hjärtat. Han vill att det ska vara frivilligt. Och så säger Petrus, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Det betyder alltså att den som gör sig en egen vinning, som vill bli bekräftad genom sin tjänst i församlingen, kan omöjligt vara hängiven, kan omöjligt ha ett hängivet hjärta. För hängivet hjärta betyder att man är fullständigt utgiven, helt osjälvisk i sitt sätt att leda. Inte för egen vinning, varken ekonomisk, statusmässig eller bekräftelsemässig vinning. Utan bara med ett hängivet hjärta. Ett hjärta som är hängivet åt Jesus, överherden. Och ett hjärta som är hängivet åt folket. Så ni förstår att vem som helst kan inte bara snubbla in och bli ledare. Och så säger han så här. Uppträd inte som herrar över de som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. Det är ingen idé att försöka leda människor dit man själv inte har gått. Det är ingen idé att försöka få människor att gå en väg som man själv inte vill gå. Det är väldigt svårt att predika och föreskriva egenskaper hos folket som de ska sträcka sig efter om man själv inte kan vara ett föredöme i andens frukter. Så här kanske det ädlaste av alla typer av ledarskap hålls fram. Var föredömen för jorden. Och föredömen behövs. Alla som sitter här kan vara föredömen. Och alla som sitter här kan ha ett föredöme. Och måtte Gud ge oss nåd att vi får ta emot föredömen. Och ha föredömen, både i historien och nu levande föredömen. Men också att vi får bli så trovärdiga och helgjutna så att vi faktiskt kan vara föredömen. Och till och med kanske säga som Paulus, ta mig till föredöme. Och för ett sant och gott ledarskap, för ett ärligt och hederligt ledarskap, för ett ledarskap som är osjälviskt och utgivande, följer underbara löften. Här står det i vers 4. När den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Jag säger det rakt på sak. Det är ibland väldigt tungt att vara ledare. Man så att säga går och lägger sig med bördan. Man vaknar med bördan. Man tänker ständigt på det ansvar man har. Och när fåren inte mår bra, när det är motsättningar, då tar man det till sitt hjärta och det ligger i maggropen. Det kan många gånger vara riktigt slitigt att vara ledare. Men det vägs upp av den underbara lön man får när man ser Guds rike komma i människors liv. Det är så ljuvligt och så tillfredsställande som man säger. Det var värt alla de där jobbiga brottningstimmarna. All den där kampen. Och slutligen så står det också att det väntar en härlighetens segerkrans. För de som har varit trogna i sin uppgift. Sen så säger han en intressant sak. Han talar till de äldste. Och så säger han i vers 5. Likaså ni yngre. Och då kan man förstå att här handlar det kanske inte bara om unga år. Utan kanske människor som är yngre i tron. Eftersom yngre här ställs lite i kontrast kan man säga. Till äldste. De äldste och de yngre. Så handlar det inte bara om att ungdomar måste böja sig för de äldre. Utan det handlar om att den som är ung i tron också behöver förstå att man ska ta rygg på och man ska lyssna till de äldre. Men det har också naturligtvis med generationer att göra. För Bibeln talar mycket om att yngre människor ska visa respekt för de äldre. Och det är underbart med äldre människor som faktiskt gör sig förtjänta av den heder och den respekt som en sann gudsman, som en sann gudskvinna ska kunna få. Det är naturligtvis tragiskt när äldre människor är andliga bebisar och beter sig sämre än de unga. Så det har egentligen ingenting med ålder att göra. Men det handlar om att hela tiden se att jag kanske inte alltid vet bäst. Jag kanske inte alltid har alla svar. Jag kanske faktiskt kan få lyssna till någon annan och höra Gud tala och på så vis bli betjänad. Vi kan naturligtvis aldrig låta oss betjäna som någon som vi revolterar mot och som vi står emot. Utan därför står det, ni yngre, underordna er de äldre. Lyssna i ödmjukhet. Och sen kommer den här allmänna principen som är så makalöst underbar. För plötsligt så adresserar Petrus budskapet till hela församlingen. Alla ledare och alla nyfrälsta och alla däremellan. Och så säger han, ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Det är min sak att ödmjuka mig inför dig och lyssna på dig. Ta in det som är från Herren i dig och låta mig betjänas av det. Och tvärtom, om jag kan betjäna dig med det som Gud har lagt ner i mitt liv, så kommer du ha användning av det om du klär dig i ödmjukhet. Vi klär oss i ödmjukhet mot varandra. Högmod går före fall. Och här står det, Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Därför kan stolta, högmodiga, kaxiga, självsäkra, överlägsna och ignoranta människor aldrig få uppleva fullheten av Guds nåd. För den är reserverad åt de ödmjuka. Det är därför Gud också alltid börjar med att ödmjuka oss när vi kommer till tro. Vi känner oss fullständigt tömda på allt vårt eget. Och vi kapitulerar och tar emot hans nåd. Frälsning startar egentligen med att man ödmjukar sig. Ingen går stolt in i Guds rike. Alla går ödmjukt in genom den trånga porten. Och så kommer den här underbara slutversen här. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Och jag tror att Petrus vill säga, förstår ni inte att i jämförelse med Gud, hans visdom, hans kunskap, hans rikedomar, hans enorma insikt, hans enorma väsen, så finns det ingen som kan skryta. Inför den allsmäktige är vi oerhört små. Och det är lika bra att erkänna det på en gång. Och så slutar han med de bevingade orden. Kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Och jag tror också att det är relaterat till relationen mellan ledare och relationen mellan ledare och får. Om det skulle uppstå bekymmer där, låt Herren få vara med och lösa. Men det här kan appliceras på alla livets områden, det är jag övertygad om. Och kasta, det är inte bara liksom att lämna eller tappa, utan det är mycket aktivt. Man aktivt beslutar sig för att göra sig av med sina bekymmer och låta Herren bära. I det här finns en underbar hemlighet, förtröstan. Förtröstan på Guds omsorg, på Guds försyn, att han alltid leder så som han vill. Och förtröstan på att han vill alltid vårt bästa. Så tänk vilken välsignelse vi har, att vi får leva i Guds församling och vara skyddade av den här gemensamma pulsen och finnas med i det gemensamma livet. Gud välsigne oss som har lyssnat. För Jesus skull och i hans namn. Amen.